Det är en bra gärning att plantera en växt. Du har lyssnat till Trädgården med John
och Pernilla i Sveriges Radio. Ljudteknik och redigering, Saga Rodrik. Redaktör Eva Robild. Producent Anna Landelius. Alla våra poddar finns i Sveriges Radio Play. Och om du klickar på hjärtat i appen, då följer du oss. Och missar inte om det kommer ett nytt avsnitt.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Nästa timme här i P1 inleder vi med kropp och själ. Men först nyheter. Klockan är 3.
Regeringens beslut att inte ge stöd åt FN-organisationen UNRWA:s arbete i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU:s politik i den frågan. Men Sveriges biståndsminister Benjamin Dosa säger att den svenska regeringen har rätt att fatta vilka beslut man vill när det gäller UNRWA.
Vi har ju en gemensam utrikespolitik, men vi har ju en självständig biståndspolitik, och vi måste ju själva få bestämma hur vi bedömer att vi bäst kan kanalisera det dubblerade svenska stödet.
En viktig förklaring är att Israel har förbjudit UNRWA att verka i Gaza. Därmed blir det också praktiskt svårt att göra det.
Ja, framförallt praktiska frågor. Sen är det ingen hemlighet att UNRWA i många decennier har haft stora problem och har fått mycket kritik för brist på neutralitet. Så att vi gör ju en samlad bedömning när det kommer till UNRWA.
Men den förklaringen accepterar inte oppositionen. Socialdemokraterna kräver att UNRWAs chef bjuds in till utrikesutskottet så att han kan berätta om all verksamhet som organisationen lyckas hålla igång trots kriget.
Rapporterade Sie Holmgren. I centrala Nigeria har minst 100 människor dödats i en attack av beväpnade män. Det här uppger Amnesty International. Enligt Amnesty låstes flera familjer in i sina hem som sen sattes i brand. I regionen har det länge varit konflikter mellan nomader och bofasta bönder om betesmark. I Minnesota i USA har fortfarande inte den misstänkte gärningsmannen gripits efter skjutningarna igår mot två demokratiska delstatspolitiker och deras respektive. Två av dem dödades. Den misstänkte gärningsmannen, en 57-årig man som enligt hans vänner var Trump-supporter, tros ha varit utklädd till polis och burit någon form av mask i samband med dåden enligt medieuppgifter. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Nu är det tid för programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman att ta plats i programmet Kropp och själ med rubriken Var får du vara naken?
Tänk dig att du är en komiker in spe som ansöker till ett tv-program där du ska få ett hemligt uppdrag. Du får ögonbindel och forslas iväg till en okänd lägenhet. När du tar av binden ligger en hög med tidningar framför dig och ditt uppdrag presenteras. Du ska delta i alla tävlingar och utlottningar som finns i tidningarna och blir inte utsläppt ur lägenheten förrän du vunnit varor till ett värde av 100 000. Och du måste tjäna ihop till allt själv, även din egen mat. Det här hände på riktigt i reality-tvs barndom på 1990-talet i Japan. Komikern Nasubi trodde att det var ett testavsnitt han spelade in, inte att hela showen sändes i tv och följdes av en miljonpublik under 15 månader. Då Nasubi satt instängd och halvsvältande med en kamera som enda sällskap. En extrem situation och väldigt oetisk på alla tänkbara sätt. Inte minst med tanke på att det fanns ytterligare en twist i programmet.
So I was taken to a room and they took off my headphone and my eye mask and I was asked to strip by the producer.
Nasubi var nämligen spritt språngande naken hela tiden. Det fanns inga kläder eller möjligheter att skyla sig. Och när finalavsnittet sändes och alltihop avslöjades för honom att han, likt karaktären i filmen The Truman Show, varit den enda som inte fattat vad som pågått. Och väggarna brakade ner åt varsitt håll och han plötsligt befann sig framför en galet applåderande publik. Ja, då gjorde han det naken. Fast vid det laget var det kanske hans minsta problem. Och tillbaka i det riktiga livet sen så tog det honom lång tid att vänja sig vid att ha kläder på sig igen. Men varför var han tvungen att vara naken, tänker du säkert nu. Och det finns såklart en spänning i blottad hud, men många skulle nog också hålla med om att en person utan kläder är på något sätt även mentalt naken. Det är svårt att hålla fasaden öppen när man tvingas exponera hela sig, vilket såklart gör strålande TV. I dagens Kropp och själ ska vi fundera lite mer kring vad nakenheten gör med oss. I vilka sammanhang är naket okej och konst och när är det snusk och förbjudet? Det blir nakenchock och topplöst den närmsta timmen. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
När jag var liten så var mina föräldrar var nakna väldigt mycket hemma och typ så här när vi var ute med båten och sådär. Jag tyckte det var ganska fruktansvärt. Jag ville liksom inte se det.
Miriam sitter och chillar på en uteservering. Jag slår mig ner vid hennes bord. Hon ler när hon pratar och det visar sig att hon har tänkt en del kring det här med nakenhet.
Men jag har insett att jag också är en sån person. Jag är liksom en naken person egentligen. Men jag tror att jag har haft lite svårt att acceptera att jag är en sån person. Men jag tycker väl att det är okej att vara naken i sitt hem. Och om folk ser genom fönstret så får det vara så. Egentligen tycker jag nog att man ska vara naken när man badar också. Men jag vet inte om jag riktigt har kommit dit än att jag vågar liksom leva det 100%.
Hur var dina föräldrar nakna?
De var nakna liksom hemma, typ, alltså, sen när de hade duschat och sådär.
Alltså helt nakna?
Ja, helt nakna. Alltså, inte hela tiden, men du vet, det hände att de var nakna. De sov nakna och sen när vi typ var ute med båten på somrarna, då badade de alltid nakna. För att det var så här, vi är i skärgården och det är inga andra människor här. Och jag bara, men jag är här, jag vill inte se det.
Vad var det som var jobbigt då, tänkte du?
Jag vet inte riktigt faktiskt, jag har funderat lite på det där, varför det känns så jobbigt. Det är väl något, alltså dels är det där med att man tycker att sina föräldrar är pinsamma och sådär hela tiden, men det kanske är någon sorts dödsångest också att jag inte vill se deras liksom åldrande kroppar typ. Och det är så där jag kommer se ut om 30 år liksom. Det känns som att man var mer naken. Alltså att det var mer accepterat att bada naken när de var små typ. Alltså på 70-talet liksom. Då var det liksom ingen grej att man badade naken. Alla barn badade nakna, tänker jag mig liksom. Och att så här, nej, jag vet inte. Det känns som att det var lite mer avdramatiserat på den tiden. Och nu är det så här som att, jag vet inte, typ så små barn typ har bikinis på sig typ. Det är lite äckligt tycker jag ibland.
Vad är det som är äckligt med det?
Men det är som att man sexualiserar barn typ. Men ibland i vissa, alltså, så här, i vissa sammanhang, om man är på typ så här, på urkult till exempel, eller om man är typ en hippiefestival i Sollefteå, okay. Eller om man är i Järna typ. I något hälsa på någon som bor i ett kollektiv utanför Järna. Då badar man alltid naken. Och jag tycker alltid att det är väldigt trevligt. Och sen tänkte jag på en grej också som är lite jobbigt. När man ska böja sig fram. För jag var där med min hund då. Så skulle jag plocka upp hennes tennisboll och kasta den. Det tycker jag alltid är lite jobbigt. Och det har jag tänkt på i det här programmet också. Att varje gång de böjer sig fram. Att folk ser då rakt in i ens liksom håriga anus då. Så man får typ niga när man ska hämta tennisbollen. Istället för att böja sig rakt fram.
Alltså jag tycker det är okej om man inte stör andra människor. Jag tycker inte man ska vara provocerad. Jag har ingenting emot att folk går och badar, liksom går ner och badar bara nakna.
Yvonne är en pigg pensionär. Hon är på väg till mataffären med sin rullväska.
Men jag tycker inte man ska vandra runt på stranden naken eller på uteserveringar halvklädd och sådär. Det stör jag mig på.
Varför tror du stör dig på det?
Jag tycker det är oestetiskt. Det är väl kanske med uppfostran att göra. Jag tycker att det stör mig att folk som visar upp sig, va? Jag gillar att män sitter med bara överkropp. Det stör mig. Jag tycker inte det är snyggt.
Hemma då? Om det ringer på dörren oväntat. Jag har bara på mig kalsonger och t-shirt.
Nej, jag tycker man ska lägga en badrock eller någonting över sig faktiskt. Ja. Morgonrock över sig.
Men det är mitt hem.
Jo, men ändå, det är gäster. Du vet inte vem det är. Det kanske är din mormor som kom på besök. Alltså, det är lite respekt för besökaren. Den människan kanske inte gillar det. Så att jag tycker inte man ska springa ut naken och öppna dörren. Det kan vara barn som ska sälja någonting. Och nej, jag tycker inte man ska göra det.
Kortbyxor går nog runt i. Ja. Ganska mycket.
Conny är på väg in till apoteket. Han stannar vänligt upp för att svara på mina frågor. Han är i Stockholm på besök. Och hetsiga bilister stör vår ro.
Nu bor jag längst upp i norr, så det är inte aktuellt hela året, så att säga. Stressade stockholmare.
Ja, gud, var är du från norr?
Jag bor i Luleå, men jag kommer söderifrån. Ja.
Jag hade en fråga om, säg att du är hemma då, du har på dig kortbyxor, det knackar på dörren.
Ja.
Vad gör du då?
Ingenting. Jag har på mig mina kortbyxor.
Och har du något överkroppen?
Ja, det beror på vädret. Ja, om det är varmt eller så. Oftast en t-shirt.
Men säg att du inte har på dig någon t-shirt och det knackar på dörren. Tar du på dig en t-shirt då?
Nej, det gör jag inte.
Du gör inte det?
Nej. Sen får jag se vem det är och då kan jag ju säga, oj då, ursäkta mig, då jag ska ta på mig något. Men de flesta som knackar på dörren, de vet vem jag är.
Om jag går till affären, ja, och det är jättevarmt ute, kan jag ha bara överkropp då?
Tveksamt. Det är för att det är en hygienfråga när du går in i affären. Jag antar att du ska handla mat. Och då bör man nog ha lite mer på sig.
Vill du vara med i Sveriges Radio?
Det
är ett program som heter Kropp och Själ. Det handlar om...
Ja, det är jättebra.
Ja, okej. Okay. Får jag ställa en fråga då?
Ja, snabbt.
Ja, när och var får man gå runt naken?
Man får väl göra vad man vill, men jag tycker att man ska göra det kanske på, på nakenbad, okej.
Okay. Ja.
Och man får väl göra vad man vill, men jag tycker jag blir provocerad om någon går naken på gatan.
Jaha, men det finns väl ingen som går naken på gatan?
Ja, men det kan det väl göra.
Kan det?
Ja, det är klart, det har du väl sett, folk som vill provocera.
Nej.
Men jag tycker att det finns ganska enkla regler. Man gör vad man vill, men man får stå ut med folk reagerar, ja. Så. Jag skulle inte göra det. Så kort sagt.
Jag tycker till exempel att det är inte så nice när folk ligger och solar väldigt mycket i en park till exempel.
Tillbaka till tänkande Miriam. Hon är en nudist i själen men är splittrad kring det här med nakenhet.
Jag tycker att det är liksom lite osmakligt.
Vad är det som är osmakligt med det?
Jag tycker att man går till klipporna eller någonting. Alltså ligg inte här i parken och sola, det är ju äckligt. Det känns som att man vill liksom säga någonting mer. Att så här, jag är lite så galen och lite så här som i Spanien. Alltså i Spanien solar ju alla topless hela tiden. Det är helt normalt. Men det känns också som att det är de med snyggast tuttar som alltid solas topless. Och då är det så här, du vill bara visa upp dina snygga tuttar liksom.
Sofia Larsson, journalist och modern vett och etikettexpert. Är du en naken person?
Nej, jag kände ändå igen mig väldigt mycket i det Miriam sa. Att man har en liksom ambivalent inställning till det här. Att det kan vara härligt i rätt sammanhang, men det kan också bli jättejobbigt i andra sammanhang.
Mm. Vad tänker du när du hör de här åsikterna?
Ja, nej men nakenhet är ju fascinerande för att det kan både vara liksom, extrem skam, extrem stolthet, det kan vara oskuldsfullhet, det kan vara sexualitet. Alltså finns det någonting som är polariserat, som det mesta ju är nu för tiden, så är det nakenhet och det har varit det under långa tider. Jag tänker lite på vårt förhållande till det här med som sårbarheten, att det liknar lite det här med oss sjunga. För att det är något som många tycker är jobbigt att göra publikt, men det är också någonting, ju mer man gör det och tränar på det, desto enklare blir det att göra det även tillsammans med andra människor som lyssnar.
Men om man gör det tillsammans med andra människor så kan det bli som att man visar upp det för andra människor. Så upplever många när man sjunger, fast ibland så är det inte därför man sjunger, man sjunger för att det är härligt att sjunga tillsammans.
Precis. Mm. Ja, nej, jag har inga svar på
det.
Det
var en bra likhetstycke. Vi har också Jonas Engman här i studion, etnolog på Nordiska museet. Är du en naken person?
Nej, det kan jag verkligen inte.
Du har
inte
tagit av dig glasögonen här.
Ja, det har jag. Ja, precis.
Men annars är du ganska påklädd.
Precis. Ja, nej, absolut inte. Det var när man var liten. Det var intressant här i reportaget att höra att det har jag själv sett också när man själv var barn, att de klär på sig bikini och så som små. Och min reflektion där, det handlar inte enbart om naken, eller det gör det ju, men det handlar ju också om att barn förväntas bli signalera någon slags vuxenhet, eller att de ska vara större än vara med, liksom inordna sig i en värld där man också lär sig klä sig. För när jag var liten på 60-talet, så då kutade vi nakna på badstränder och sådär och tyckte det var härligt.
Mm. Men då var ju det också okej. Var är det okej att vara naken eller halvnaken idag, Sofia?
Ja, det är ju väldigt stor skillnad på att vara naken och halvnaken. Ja. Där måste man göra en klar vattendelare. Mm.
Könsdelar eller icke-könsdelar är det man tänker då.
Ja, och just naken, där får man ju faktiskt vara naken i sitt eget hem. Där finns det liksom regler att så länge man inte visar upp sig medvetet för sina grannar. Om någon råkar se en när man går förbi, så är det helt okej. Okay. Men annars är det väl nudiststränder, bastu och swingersklubb, så man får vara helt naken. Mm. Halvnaken däremot är lite större area. Där är stränder, vissa parker, inte en slottspark, men kanske en med närhet till vatten. Vissa ställen där man utövar sport, män i bara överkropp som spelar basket. Ja, det är väl några av de ställena. Och det bygger hela tiden på den här överenskommelsen, den liksom outtalade överenskommelsen som man har. Och människor i alla tider över hela världen gillar att dela upp saker liksom fågel, fisk eller mittemellan. Och det är när det är mittemellan som det blir problem. Som till exempel på en strandservering. Är det okej att vara halvnaken där eller inte?
Mm. För att bada naken verkar ju, i alla fall av de här rösterna att döma, det är ganska okej. Om man inte badar jättenära någon annan kanske.
Ja, precis. Det får ju vara avskilt. Det är ingenting du kan gå ner på en publik strand där de flesta har bikini på sig och plötsligt bada naken. Jag kan inte det juridiska kring det här, men om du gör det på ett visst sätt så skulle du kunna bli gripen för förargelseväckande beteende, tror jag.
Mm. Jonas, har vi en friare inställning till nakenhet och nakenhud nu jämfört med gamla bondesamhället?
Alltså bondesamhället, det är svårt att säga vad vi vet om nakenhet där. Alltså för att folk hade ju kläderna på sig av alla möjliga skäl. Tog inte sällan av sig dem och sov i dem och så. Så att det, och man tvättade sig väldigt sällan. Och att bada i sjöar och sådär hav, det var ju ganska okänt. Det gjorde man sen när sommargästerna kom i förra sekelskiftet. Började man kanske tycka att det där var först lite konstigt, men så började man göra det. Så att jag vet, det är svårt att tala om att det är friare, för att allting är relativt. Vi kan se en period under 60-70-talen när vi upplevde det friare, när i alla fall i norra Europa och i Sverige så kunde kvinnor bada med bara bröst. Och sen så är vi tillbaka under 80-talet där kvinnor också förväntas ha bikini på sig och dölja igen. Men det var inte så att vi var fria, därför att det fanns många medelklassfamiljer på stränderna som minsann reagerade också över det. Så att jag skulle säga att det är så olika nakenheter, så att säga, som vi har att göra med samtidigt. Och olika, som du var inne på här också, Sofia, att olika områden, olika fält, olika platser med olika personer får olika laddning. Det kan vi se också historiskt.
Mm. Men idag så är det ju mer laddning kring barn och nakenhet än vad det har varit tidigare, skulle jag fatta. Vi kan ju vara överens om att vi alla föds nakna. Men frågan är då, när barn oftast börjar bli medvetna om att det här med nakenhet har någon form av laddning. Jag ställer den här frågan till barnpsykologen Jenny Klefbom.
Om man ser den åldern när de börjar bli medvetna om att flickor och pojkar till exempel ser lite olika ut, det är ofta 2-3 års åldern, ganska tidigt. Men när det gäller nakenhet generellt så skulle jag säga att det är väldigt, väldigt olika och individuellt hur barn upplever det här. Och det har ju en koppling till integritet. Där är ju barn också väldigt olika. Att de behöver ha ett privatliv, och vissa barn behöver ha det väldigt tidigt.
Vad tror du då det beror på att det är väldigt många barn och unga idag som känner sig obekväma med att vara nakna tillsammans med andra, till exempel i omklädningsrummet vid skolidrotten?
Jag tror att det beror på flera olika saker. Omklädningsrummet är ju verkligen ett klassiskt ställe där det inte finns så mycket vuxna. Har man en idrottslärare av motsatt kön så kan inte den vara med i omklädningsrummet och då blir det fritt fram för kommentarer i lindrigare fall och ren mobbning och trakasserier i mindre lindriga fall. Så att jag tror att det är ganska många som har obehagliga upplevelser från omklädningsrum.
Men när du jobbar med såna här frågor i skolan, vad finns det för lösningar på situationerna?
Jag förespråkar verkligen starkt att det ska vara en vuxen med i omklädningsrum och då behöver ju det såklart vara en vuxen av samma kön som de barnen som är där. Så det behöver man avsätta en sån vuxen och i synnerhet i grupper där man vet att det har varit lite trassel och konflikter. Men egentligen i alla grupper. Jag tror inte att man löser det på något annat sätt. Därför att barn är människor och människor tar sig friheter.
Finns det någon poäng med att samla ihop en massa barn och som är tvungna att vara nakna tillsammans i en grupp och se andras kroppar?
Ja, men det kan det säkert göra. Sen så är det ju så här att det som är spännande och kul för den ene är fruktansvärd upplevelse för den andra. Så att det beror ju helt på vad man går in i med föreställningar och kanske vad man går in i det med för kropp och vad man har för tankar och känslor kring sin egen kropp. För somliga är det spännande att se hur andra är skapta och för någon så känns det fruktansvärt att bli uthängd med alla de fel och brister som man kanske upplever att man själv har.
Kan det finnas ett problem med att en sexuell situation till exempel kanske blir första gången man visar sig naken tillsammans med någon annan?
Det blir ju ett problem om det är en ojämlik sexuell situation eller om det liksom appliceras någonting sexuellt där man inte själv var förberedd på det eller ville det. Men samtidigt så vet vi ju det att barn är ju också i ökande grad liksom sexuella varelser och att det kan finnas någonting lite fint i det här också, att upptäcka nakenheten på ett lagomt barnsätt så att säga tillsammans. Jag menar, väldigt små barn leker doktor och det behöver ju inte alls vara negativt om det inte finns någon som känner sig tvingad eller överkörd.
I offentligheten har ju nakenheten ändå gått tillbaka kring barn, till exempel jämfört med någon generation tillbaka. Nu har ju till exempel småbarn bikini på en badplats till exempel. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det finns ju en rädsla hos vuxna för vad andra som ser ens barn ska ha i sina tankar, så att säga. Och den rädslan förstår jag verkligen. Och samtidigt så är det ju så att man på något sätt anammar och tar till sig den här blicken som den eventuella då förövaren har genom att acceptera att det är på det här viset, att en ettåring behöver skyla sina bröst som ju inte finns vid den åldern. Då har man ju på något sätt gjort barnen till sexuella varelser och man har gått med på att det finns människor som ser barn på det viset. Det här är ingen lätt fråga, för att såklart behöver man liksom få ha den oron, men samtidigt så är det ju som att man låter inte barnen vara barn, man låter inte barnen få ha ett okomplicerat förhållande till sin egen nakenhet och sina kroppar.
Som vuxen då, om man själv är väldigt opryd av sig och tycker om att gå omkring naken och så, då kan det bli ganska komplicerat om man får ett barn som då har väldigt mycket integritet och inte gillar det. Hur ska man tänka där?
Ja, nej, men så kan det vara. Och jag tänker ju att man behöver vara lyhörd för varandra på alla plan här i livet och även på det här planet. Och det duger liksom inte att som vuxen komma och säga vadå? När man kommer med snoppen dinglande eller vad man gör. Utan man behöver snappa upp vad barnet skickar för signaler. Det kan vara ganska små signaler kanske. Och sen så behöver man anpassa sig lite grann till de signalerna och kanske också ta ett litet snack med barnet. Inte just när det händer, men ett samtal vid fikabordet vid ett senare tillfälle. Hur vill du att vi gör när vi badar bastu till exempel? Ska man vara naken eller ska man ha badkläder på sig? Det finns ju sådana situationer som är lite svåra om man kampar tillsammans och ska klä om och så vidare.
Men, nej, men det här behöver man ha en diskussion. Och det allra värsta, min erfarenhet säger, det är ju när man uppträder på det här ogenerade sättet tillsammans med barnet och barnets kompis här. Det kan ju verkligen skapa trauman.
Sofia Larsson, modern etikettexpert, var så här härligt naturlig och naken ihop med barnen och barnens kompisar.
Ja, nej, det får man faktiskt hålla sig ifrån om man vill ha en god relation till sina barn.
Mm. Jonas Engman, etnolog, du berättade att du tvättades i grupp som barn.
Ja, just det. Jag tillhör den generationen som fick vara med om att i skolan så hade man kanske 15-20 badkar på rad, och vi då, killar för sig och tjejer för sig förstås, vi fick klä av oss nakna förstås. Någon gång i veckan eller varannan vecka, och så skulle vi då vända ryggen åt samma håll, och så skulle vi tvaga, som det heter, det är kompisen som satt framför på ryggen.
Men en svamp då?
Med en svamp och tvål, och vi också skulle tvätta håret, för vi skulle sedan bada i en iskall bassäng som fanns i skolan där. Mm. Och det här är, alltså det är just att man hade badkar och tvagning var så viktigt, det har att göra med att man under förra sekelskiftet upptäckte och började inse att det här var ett oerhört smutsigt land. Och det var bara ett moraliskt problem men också ett hygienproblem, så att man såg till att barn skulle hålla sig rena åtminstone någon gång i veckan eller varannan genom skolans försorg, eftersom de inte klarade av det hemma av olika skäl. Det fanns inga möjligheter att göra sig ren.
Men blev ni tvagade över hela kroppen eller var det just specifikt ryggen?
Ryggen, ja. Resten tog vi hand om själva, så vitt jag minns.
Ja, okej. Jag tänkte, ryggen är väl alltid kanske inte det stället som man är mest i mest behov av skrubbning?
Nej, men den skrubbades ändå. Jag tror att det fanns också kan vi också se under 1900-talet att synen på kroppen förändras. Där en ren och hel kropp, det är inte bara hygieniskt i största allmänhet, i medicinsk mening, utan också det är ett ideal, kulturellt ideal. Man ville lämna den smutsiga historien bakom sig, så att säga, i välfärdssamhället. Och då skulle man tvaga sig överallt. Hela kroppen skulle vara ren. Alltså både rent fysiskt men också, ska vi säga, symboliskt.
Mm. Det här låter ju, det låter som det är en Fellini-film.
Ja, ibland har jag tänkt på det faktiskt. Så. Och det är bara absurt när man berättade för barn och så där, hur det här var faktiskt. Men man kan ju se det här
som... Ni hade också överseende av en lärare?
En sträng tant som tittade på oss, ja. Absolut. Mm. Och såg till att vi skötte oss, kontrollerade oss.
Mm. Men det var inte hon som tvagade er i alla fall?
Nej, det gjorde hon inte.
Nej.
Men när jag hör det här så tänker jag på en läkare som heter, jag tror han heter Johan Almqvist, som verkade i början av förra seklet. Och han vurmade ju mycket för det här med nakenbad och så. Han var också specialiserad på könssjukdomar. För han tänkte att om man var mer naken, liksom kroppen härdades mot förkylningar och så. Och sinnet härdades mot att liksom, tänka massa saker. Det blev mer avdramatiserat det här. Och jag misstänker att han kanske är någonting, eller var någonting på spåren.
Mm. En sund själ i en sund kropp fanns ju ett sånt där ideal. Mm. Är det 30-tal eller vad? Är det tidigare kanske?
Ja, uttrycket kanske finns tidigare. Men jag skulle tro att 30-tal är ett bra sätt att placera det. Därför att då kan vi också se att kroppen får ju en väldigt betydelse som ett sätt att vara modern också. Att man skulle trimma sin kropp. Att man skulle vara ren. Man skulle klä sig på ett visst sätt. Och det kan man ju tänka på 30-tal. Om man går tillbaka bara 40-50 år så levde ju människor med samma kläder kanske året om. Kunde inte byta om, hade inte så mycket kläder. Så här har vi plötsligt då med välfärdssamhället fått möjligheter att på olika sätt hålla kroppen ren. Mm. Men också klä oss på olika sätt, på flera sätt.
Ja, och sen var det väl också efter första världskriget så växte ju olika rörelser som naturismen och esperanto fram. Vi skulle inte ha olika liksom, kontroverser byggt på det, utan vi skulle bara vara människor. Och då var ett sätt att liksom, strippa av olika identitetsmarkörer, utan den här nakenheten var. Och det här, en sund själ, en sund kropp, det kan ju få en lite så här ofräsch konnotation idag. Men då ska man veta att nudism var ju helt förbjudet i nazismen. Tyskland. Det var ingenting som uppmuntrades där alltså.
Nej, men man tänker sig, idag är det ju väl många som pratar ofta om att man är obekväm med sin egen kropp och att man är väldigt kritisk mot sig själv, och det är många som mår dåligt av det. Fanns inte det på den här tiden då? Var alla så väldigt bekväma och bara slita av sig kläderna och vara naturliga?
Det är svårt att veta hur det var. Det fanns säkert sådana exempel också. Det var, jag menar, barn retade retades redan då säkert med varandra för att de hade inte, ja, inte följde in en norm och sådär. Och jag tror att det är ett misstag att vi ibland romantiserar bondesamhället och säger så att åh, här var man så naturistisk och man brydde sig inte. Det tror jag absolut att man gjorde, för att det var också ett väldigt könssegregerat samhälle. Kristi himmelsfärdsdag kallades också Bararmsdagen, för då kunde kvinnorna i vissa delar av landet i traditionen då kunna ha bara ärmar. Bara en sån sak, att då plötsligt, det var så reglerat tidigare. Så kroppen var laddad, men den var laddad på ett annorlunda sätt än den är för oss. Vår kroppsladdning har ju väldigt mycket trådar till senare, eller 1800, senare delen av 1800-talet, borgerlighet och de värderingarna som kom där. Man skulle dölja kroppen på olika sätt. Därför att dölja kroppen, det innebar också att man visade att man var civiliserad. Att man hade kommit långt i kulturellt utveckling jämfört med de andra, alltså de så kallade primitiva, så där, som gick nakna.
De här som hade köttsliga lustar och sånt där.
Ja, precis. Mm.
Men vem tillåts idag då att blotta sin hud i offentligheten? Vi hörde Miriam här i början som sa att kanske man är rädd för att man ska se en åldrad kropp. Det kanske är det som skrämmer en på något sätt. För att det är väl så att vackra kroppar får mer plats, nakna vackra kroppar än andra kroppar?
Definitivt. Det finns ju en slags godkänd nakenhet som liksom, man kan störa sig lite på. Någon jättevacker Hollywood-skådis och hon har plåtats naken för ett tidningsomslag och hon har precis sådär, hon är osminkad sägs det, men ja, är hon riktigt det och sådär. Och den typen av exponering tillåts ju inte, alltså ålderism och lookism är ju i många delar av samhället, men kanske är kroppen det främsta slagfältet där. Mm.
Och då menar du diskriminering på grund av, eller vad menar du med de här begreppen?
Ja, precis, exakt. Mm.
Och lookism, vad menar du då?
Ja, det är ju en slags liksom, diskriminering utifrån utseende. Men där är det också viktigt att hålla sig någon slags mittenfåra, tror jag. För att jag tror att det var någon av de här intervjupersonerna som sa att de är snygga tuttar, de vill ju bara visa upp sig. Men det kanske faktiskt är någon som bara vill ha en jämn solbränna som inte kan hjälpa att man har snygga tuttar.
Mm. Ja, för man tänker alltid att om det är en väldigt snygg då, enligt idealet normer som finns idag, så tänker man att de vill bara showa lite.
Ja, och det behöver ju alls inte vara så, tror jag. Jag tillhör inte riktigt dem, så nej. Jag vet inte.
Nej. Men vad händer med oss då som personer när kläderna åker av? Beter vi oss annorlunda i naket tillstånd?
Ja, det gör vi definitivt. Det kan man ju tänka på när man är hos en läkare, där man är avklädd och där och man jag i alla fall upplever, tror jag många med mig, att man blir mer, ska vi säga, ett objekt. Man blir inte jag så mycket, utan det är verkligen en kropp som en läkare studerar på olika sätt för att då rent somatiskt lösa problem som man eventuellt har. Då. Och det handlar också om var man är och vilka platser man är på faktiskt. Och hur man klär av sig. Jag tänker inte bara på att man är rent naken, utan överhuvudtaget hur man klär av sig på sig. Jag tänkte på när mannen som berättade när han kommer öppna dörren, har han skjorta på sig då? Shorts, men tar han på sig en skjorta? Så här. Ja, det kanske jag skulle göra. Men i alla fall, det handlar också om att hur vi exponerar oss i det privata och hur vi exponerar det privata, så att säga, i lägenheten också. Har jag kontroll på det här? Följer jag någon slags norm om att ha ständigt vara prydlig och klädd, eller kommer jag ganska alltså utan någon bara överkropp då?
Det som är risken är att man tvingar på andra någon slags intimitet som inte finns. Det är precis som att du sätter dig bredvid någon på bussen som börjar prata om sin trassliga skilsmässa. Alltså att man har inte den relationen där man kan vara för naken med varandra. Och då blir det liksom lite icke-respektfullt att blanda in den faktorn.
Mm. Men mitt intryck är, det kanske är fördomsfullt, men att vissa som är verkligen intresserade av att vara nakna mycket, de anser att de är mycket mer toleranta än, och öppna än folk som gärna skyler sig lite.
Ja, fast det låter ju bakvänt i så fall. Alltså om man vill tvinga på det med folk som inte har gett sitt samtycke.
Mm. Men det är att man tänker att det är så pryda. Vi är naturliga, vi är födda så här.
Ja, då får de överväga vad som är viktigast.
Ja. Men är det per definition liksom provocerande att visa mycket bar hud?
Ja, det är det. Vill man provocera så kan man göra det genom att visa bar hud. Jag tänkte kommer att tänka på, var det 70-talet som man såg ganska ofta, mest män, men också kvinnor som strikade, alltså klädde av sig nakna och sprang ut på fotbollsplaner på VM och sådär. Och det väckte ett jätteuppseende förstås. För, och där var just nakenheten det stora problemet. Det hade varit om man sprang in med kläder också antagligen, men det här blev då sån uppmärksamhet kring det. Och det är ingen slump att man klär av sig då. Så att här kan man verkligen visa upp kroppen och då sker det en massa reaktioner runt omkring.
Jag tänker på den här kvinnliga aktivistgruppen Femen som i nutid har valt att vara topless när de gör olika aktioner för att det tydligen fortfarande väcker så pass mycket uppmärksamhet.
Och är bortforslad. Sen kan man göra det genom att ha sån här nakelklänningar också som man brukar ha på stora galor.
Ja, det sägs ju att när Jennifer Lopez hade den här extremt urringade Versace-klänningen på en gala, då var det så många människor som googlade på det, så att det var efter det som Google införde bildsök.
Okay. Jag bildsökte faktiskt inför det här programmet för att jag tänkte att jag skulle ha en bra nakenbild att ha som till det här. Det går nästan inte att hitta några nakenbilder, för alla är blurrade och censurerade. Det är ganska lustigt. Ja. Lite parates bara. En plats där den nakna kroppen ofta har en central roll, det är i alla fall inom konsten, för där är den accepterad. Ja, om den inte är allt för verklighetstrogen, vill säga.
Okej, men ska vi börja med vad du kollar? Det är mobilen.
Nej, det ska jag också göra.
Jag möter Jessica Sjöholm Skrubbe vid Stadshuset i Stockholm. Hon är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Vi båda förbereder oss inför att spela in det här samtalet. Vi ska kolla på naken konst. Jag testar ljudet och Jessica tar ut snusen.
Kanske lägga ut snusen, behöver inte göra mitt i programmet, eller hur? Syns ju inte, men ändå.
Jag har min kvar.
Jag vet, du har din kvar, ja. Då ska jag väl stänga av den här då, så det är ett barn som ringer mitt i. Så. Nu är jag redo.
Vi betraktar två statyer i brons. En man och en kvinna. Bakom sig har de vattnet där Östersjön möter Mälaren. Mannen står med uppsträckt höger arm, öppen handflata. Han lutar huvudet bakåt som om han vinkar till någon på distans. Andra armen vilar mot låret och i handen har han vad som liknar en klase druvor. Han är naken, det är tydligt.
Männens kroppar så är det oftast fokus liksom på musklerna, att det är vältränade kroppar. De är oftast aktiva på ett tydligare sätt än de kvinnliga kropparna. Många gånger så kan det också handla om att de utövar någon slags idrott faktiskt.
Kvinnan mitt emot, uppenbar också naken, har ena foten framför den andra och armarna hängandes i en oval position med fingertopparna på sina bronslår. Går hon på lina kanske? Skulpturerna är skapade av Carl Eld som var verksam i början och mitten av 1900-talet.
Så här finns ju ett exempel på när liksom både den manliga och den kvinnliga kroppen utnyttjas då bara för en slags allegorisk funktion där man tänker sig att den ena sjunger och den andra kvinnan här, hon dansar till sången. Och det där är en funktion som nakna kroppar i den offentliga konsten fyller under 1900-talet. En ganska vag, får man väl säga, allegorisk funktion.
Jag tänkte inte ens på det. Vad häftig grej. Okej, jag fattar. Men varför är de nakna när de sjunger och dansar liksom?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Nej, men jag tror faktiskt att det här handlar om att den nakna kroppen förknippas med konst med stort K. Att det är motivet som liksom förknippas med konst med stort K i hög grad. Det ska vara dekorativt, det ska inte vara upprörande. Och det är inte upprörande vid den här tiden, på det sättet, nakenheten.
Det finns många svar på varför den nakna kroppen är en återkommande avbildning i konsten. Den nakna kroppen har haft en central roll i den klassiska akademiska konstutbildningen, säger Jessica. Och den nakna kroppen som motiv har också symboliserat konsten i sig. Nakna gudinnor och gudar har fyllt en funktion där nakenakten dragit en gräns i vad som anses vara konst och vad som är obscent, förklarar Jessica.
Och det har ofta att göra med i hur hög grad det refererar till en verklig situation som betraktaren kan relatera till på olika sätt. Eller i hur hög grad motivet talar till betraktaren på olika sätt. Vill liksom få betraktaren att reagera. Alltså en pornografisk bild har ju liksom ett slags tilltal till betraktaren på ett sätt som ett oljemåleri kanske inte har på det.
Men så finns det de som rört sig i grumligt vatten. När den nakna konsten tar steget ut ur sagorna och myterna och ut på smutsiga trottoarer och in på bordellerna.
Om vi tar 1800-talet till exempel, så tror jag att man kanske inte tänkte sig att det var en realistisk skildring av den nakna kroppen, utan det är kroppen klädd i konst. Och då blir det snarare uppror när konstnärerna skildrar nakna kroppar för realistiskt. Att det finns liksom referenser till den verkliga världen istället för att det är en mytologisk figur eller liknande, en fantasiskapelse. Ett av mina favoritexempel på hur den här skillnaden mellan kroppen klädd i konst och den liksom realistiska nakenakten i konsten är från mitten av 1800-talet, 1860-talet, där Edouard Manet, en fransk konstnär, målar en naken kvinna, en målning som heter Olympia.
Året är 1865. Vi är i Paris på en konstutställning. Besökarna njuter av målningar föreställande nakna änglar och venusfigurer. Vältränade manliga kroppar med religiösa motiv. Oj, så vacker konsten kan vara, viskas det i salongen. Det är gott snack och publiken mår toppen. Men så är det en målning som får besökarna att tappa hakan i chock och får vreden att sprida sig snabbt i korridorerna.
C'est une insulte à l'art. Vulgär.
Män i hatt och monockel skyddar sina fruar från den obscena målningen genom att täcka för deras ögon. Folk lämnar salongen i total vredesmod.
Choquant. Épouvantablement épouvantable.
Konstnären Manet har skapat ramaskri hos den franska societeten med målningen Olympia, den prostituerade kvinnan.
Skandal!
Och påminner om en klassisk Venusfigur, men det finns liksom detaljer i det här måleriet som liksom refererar till samtidens prostituerade. Så publiken som besökte salongen i Paris och såg det här verket, de såg inte längre en Venusfigur, utan de förstod att det här skulle föreställa en prostituerad kvinna, och då blev det väldigt upprört, så att säga.
Olympia ligger naken på en divan. Hennes kropp är ljus, blek. Hon ser ung ut. Hon greppar tag i låret. Hennes fingrar trycker ner huden. En katt syns. En symbol för nattliga sexuella förbindelser. Grejen är att hon inte lutar huvudet mot kudden. Istället sträcker hon på nacken och tittar rakt på betraktaren. Konfrontativt och arrogant, kan man tycka.
Och bakom henne så står det också en annan kvinna som räcker fram en blomsterbukett, som är liksom en slags referens till då att hon har en uppvaktare. Och sen är det också det att hon möter betraktarens blick. Hon tittar tillbaka på betraktaren och låter oss förstå att hon ser att vi ser henne och att vi förstår att hon är naken. Hon är medveten om att hon är naken, så det finns liksom ingenting. Hon skäms inte över sin nakenhet, utan hon liksom visar verkligen upp den i det där verket.
Olympia sågs som en hånfull tolkning av Tiziano Vecellios Venusmålning från 1538. Så serietecknare gjorde narr av Manets Olympia genom satiriska karikatyrer. Vad fan tänkte han? Undrade konstexperter, journalister och folk på krogen. Manet hade skapat debatt.
Och där blir det ju tydligt i just sådana här fall, som till exempel med Manets målning då, när det uppstår någonting som skapar debatt, då förstår man att då har man nått gränsen för det acceptabla i ett visst sammanhang, därför att det blir en debatt. Och egentligen så var det kanske inte en debatt om nakenheten i sig faktiskt, utan det var just det där att det refererade till en riktig kvinna, en prostituerad kvinna som man hade kunnat möta ute i Paris, och att det också fanns en föreställning om att de borgerliga kvinnorna som besökte på besökte salongen, de skulle inte behöva konfronteras med den här andra fallna kvinnan. Det är liksom ett tecken på dåtidens föreställningar om att det fanns två kvinnotyper, horan och madonnan, grovt uttryckt då, och att de inte skulle mötas, att de skulle inte behöva konfronteras med varandra.
Författaren Émile Zola satte fingret på hur Manet hade skakat om konstvärlden med sin realism.
När våra konstnärer ger oss Venus korrigerar de naturen. De ljuger. Manet frågade sig själv, varför ljuga? Varför inte säga sanningen? Han introducerade oss för Olympia. Denna kvinna av vår tid, som man möter på trottoarerna.
Man tänker att det är liksom inte nakenheten i sig, utan att det finns en diskussion om olika typer av nakenhet, alltså olika typer av kroppar så att säga, och vilka kroppar får synas i konsten, vilka syns inte, och i samhället i stort.
De två nakna kvinnorna i brons utanför Växjö konsthall har råkat ut för vandalism 3 gånger sedan de sattes upp för ett drygt år sedan. Senast i november blev bronskvinnorna bokstavligt talat sågade vid fotknölarna av någon eller några okända kritiker.
Från Paris till Växjö. Hundratals år senare väcker en svensk konstnär en liknande debatt. En provokation, skandal. Insändarna haglar in till lokaltidningen och konstverket vandaliseras. Marianne Lindberg de Gers, bronskvinnor, sätter Växjö i gungning. De två skulpturer föreställande två kvinnor, en smal och en tjock, de står mitt emot varandra. Och än idag provoceras vi av den nakna kroppen, om den ser äkta ut.
Ja, jag tror att det framförallt hänger ihop med att vi fortfarande har så starka normer kring hur kroppar ska se ut eller inte ska se ut snarare i vår samtid. Att det är, liksom, det är förknippat med ideal och normer, kontroll, regleringar av alla möjliga olika slag. Och Marianne de Gers skulpturer där, de visar ju liksom på den här, hur det också blir väldigt, väldigt tydligt så att säga, att det bara är en viss typ av kroppar som vi oftast ser i den offentliga miljön. Hon visar det då kanske kroppar som inte är lika vanligt förekommande och inte anses vara normerande eller vackra på samma sätt. Då väcker det känslor och skapar debatt, och man förstår liksom inte vad det här ska i offentligheten att göra.
Men det gillar du som professor, eller?
Ja, men jag tycker så här, att det är väl... Jag tänker att vi kanske behöver särskilt idag få se olika typer av kroppar. Därför att vi lever i en bildkultur som så väldigt hårt bombarderar oss med väldigt snäva estetiska ideal vad gäller kroppar och kroppslighet och hur man ska se ut och hur man inte ska se ut.
Bildkultur, menar du reklam, sociala medier? Eller?
Ja, men precis, det är det jag tänker. Att det är, vi är liksom omgivna, och kanske framförallt ungdomar också, som liksom matas med den här typen av bilder dagligen. Och där det finns ett väldigt hårt tryck på hur man ska se ut på olika sätt. Och då tänker jag att om konsten kan vara en motvikt där och visa olika kroppar, olika ideal, så är det någonting som är vunnet.
Susanne Larsdotter, sexolog. Vad tror du att det beror på att vi blir så provocerade av att kroppar som inte stämmer med normen visas offentligt?
Men det beror ju ofta på att alla normbrytande fenomen gör ju att vi reagerar. Och att det väcker också känslor när vi bryter mot normer. Och att bryta mot normen av både skönhet och nakenhet är ju två riktigt starka normer som vi har i vårt samhälle.
Men är det viktigt att se eller visa upp olika typer av kroppar?
Ja, jag håller fullständigt med om det, att vi måste se många olika kroppar. Och att det är viktigt, och det är viktigt från det att vi är barn, att vi kan få se att kroppar ser olika ut. För vi matas, precis som den här konstprofessorn säger, med normativa bilder. Och vi har hela tiden att förhålla oss till bilder som också ofta är retuscherade. Så vi måste förhålla oss till ett ideal som egentligen inte ens existerar.
Men det är ju så att väldigt stor del av de kroppar som visas är ju ganska, ser ju relativt snarlika ut. Vad gör det med oss om vi bara får se då en viss sorts kropp hela tiden, om vi själva inte alls kanske passar in i den här normen, så att säga?
Det skapar ju faktiskt ohälsa. Vi vet också att det här gör någonting med oss, för vi måste förhålla oss till, och vi måste försöka uppnå det här idealet, vilket är omöjligt för de allra flesta att se ut som de här normkropparna och ha de här speciella attributen som kropparna har. Dessutom bygger också på missförstånd. För mig som sexolog så jobbar jag mycket med genitalt självförtroende hos personer. Och där finns det ju väldigt mycket missförstånd om hur genitalierna också ser ut. Och man kanske inte ser den mångfald som finns. Där tänker jag att simhallar och badhus fortfarande är en jätteviktig arena där det liksom alla kroppar finns.
Men måste en sund relation till sin kropp betyda att man är bekväm med att vara naken bland andra, eller att visa sig nästan naken i alla fall?
Nej, det behöver det ju inte göra. Man kan naturligtvis vara bekväm med sig själv utan att man känner att man behöver visa upp den. Och det kan ju finnas många olika kulturella och religiösa anledningar till varför man inte vill visa upp sin kropp. Men det kanske blir lite problematiskt, nu kommer jag tillbaka till sexualiteten, om jag inte törs visa mig naken med min sexuella partner, utan det måste vara mörkt och allting ska ske under täcket. Alltså, man missar någonting att njuta av hela sin kropp och njuta av mötet med en annans kropp också.
För samtidigt här, det vi hörde om konsten, så var det ju först när kroppen blev lite mer realistiskt, och framförallt när det fanns en blick som mötte betraktaren, då blev det någonting helt annat, och då blev det också mer sexualiserat.
Exakt. När vi ser nakna skulpturer och målningar i konsthistorien så är de ju inte så inbjudande. Det här med blicken är ju jättespännande verkligen. För de möter inte vår blick, utan de är i sitt eget universum. Och dessutom är det ju väldigt intressant att titta på genitalierna också i konsten. På statyr och sådär, så är ofta mäns penis avbildad ganska liten, och det ska inte vara liksom utmanande, utan det ska vara måttligt, för det är idealet som rådde då. Och jag och en kollega, vi hade en spaning om hur många skulpturer eller statyer ute i den offentliga miljön har egentligen könsläppar eller blygdläppar. Hur realistiska är de? Och det gick nästan inte. Jag tror att vi hittade en, och vi försökte verkligen när vi var ute och reste på tjänsteresor också att göra de här sökningarna.
Eftersom vi pratar om synen på nakenhet här idag, så är det svårt att bortse från den politiska skandal som rasande under våren kring nakenhet och mer precis nakenbilder. Många har ju förfärats av det här. Samtidigt så finns det en annan kultur kring nakenbilder hos unga. Vilken funktion fyller nakenbilder för unga?
Alltså, jag såg en forskningsstudie som jag tyckte var väldigt intressant, som såg att det fanns tre olika anledningar att man skickade nakenbilder. Och det första var ju: det här är en del av en sexuell interaktion. Det är ett sätt att ha sex på nätet. Och unga lever på nätet idag. Och har naturligtvis också sex där. Och inte bara har sex. Man flörtar, man raggar, man försöker få någon intresserad. Så det är en liksom en sexuell akt. Men så kan det också vara ett sätt att få bekräftelse. Bekräftelse på min identitet. Bekräftelse på att jag är okej. Okay, att jag ser tillräckligt bra ut. Och sen finns det ju den lite tråkigare delen, att det blir en sexuell exploatering. Att bilder sprids mot personers vilja, eller att det sker någon form av utpressning, eller att man inte faktiskt har samtyckt att den här bilden sprids.
Det är kanske den delen som har fått mest publicitet, eller man har diskuterat det mest i det offentliga.
Ja, och det är så otroligt tragiskt att det är så. Och det får också negativa konsekvenser för unga idag som skickar nudes. När de kommer till sina föräldrar, när de kanske en nudes har kommit på avvägar, då är det väldigt lätt att det blir ett moraliserande, att det blir ett avståndstagande. Många gånger utifrån en omsorg och en omtanke. Men det finns inte någon ung människa som springer till sina föräldrar och berättar att det har hänt någonting jobbigt om de vet eller misstänker att de föräldrarna kommer att moralisera och säga det här var ju dumt, så här skulle du inte ha gjort, nu gick det så här. Istället för så här, men gud, du är utsatt för ett brott, det här, vi ska hjälpa dig att anmäla det här. Och också kunna säga att vet, det är så mycket nakenbilder ute på nätet, det här kommer drunkna i mängden.
Sofia Larsson, journalist och etikettexpert, och Jonas Engman, etnolog, Nordiska museet. Vad tänker ni om det här med nakenbilder och dickpics? En generationsfråga, eller?
Jag tror att att visa kön för varandra genom så kallade dickpics, det finns en parallell i att blotta sig och sådär, det handlar om faktiskt makt, och det är inte så enkelt som att...
Ovälkomna då, tänker du på främst?
Ja, självklart, ja, absolut. Och att det handlar inte enbart om att det är manligt kvinnligt, utan det är överhuvudtaget att exponera kroppen i vissa sammanhang är också ett sätt att utöva makt. Och det omvända gäller att klä av en kropp som inte vill bli avklädd är också att många gånger fundera, man kan tänka att det är kopplat till tortyr och sådär. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om ett maktspel faktiskt, där det inte är någon symmetrisk sexualitet i frågan.
Nej, vad säger du, Sofia?
Nej, men som alla sociala beteende så smittar det ju. Så att jag tror att det inte är en lika stor grej bland unga som det är bland lite äldre. Och ibland kan man ju i realtid se hur det här sociala beteendet smittar. Man har varit på en strand där ingen kvinna solar topless, och sen plötsligt så är det någon som tar av sig överdelen, och då blir det som dominobrickor med bröst som liksom helt plötsligt är det 5-10 sådär. Och något som jag också tänker är intressant är när man reser iväg med en kompis eller en kollega, och man kanske är på stranden och man byter om på rummet, och först så står man och vänder sig mot väggen och liksom sådär. Sen gradvis varje dag, till slut går man omkring nakna. Jag vet inte om det är så för män, jag vill gärna passa på att fråga dig. Känner du igen den här situationen?
Nej, inte direkt faktiskt.
Nej.
Nej. Nej. Som representant för släktet män.
Ja. Jag inte det. Nej. Ja, jag tror vi är 6 eller 5 miljarder.
Men vi hörde ju här inom konsten att liksom det fanns någonting med hur verklighetstroget och mötande den här personen är, så uppfattar man nakenheten på olika sätt. Om vi ska försöka spana lite framåt, attityderna går ju lite upp och ner. Är vi på väg mot lite nypuritansk syn eller mot mer öppenhet? Eller vad tänker
Både ni? Och samtidigt. Progressivt och nypuritanskt. Unga tjejer idag har ju nästan alltid BH på sig på stranden. Samtidigt finns det badhallar, simhallar, både i Berlin, Barcelona, där det liksom är jättetydligt att kvinnor får vara topless. Så att, det kommer bli en enda härva.
Ja, vad tror du?
Jag ser ju att det vi kämpar med och mot idag, det är sånt där som värderingar som vi kan se dök upp och förstärktes under senare delen av 1800-talet. Och jag tror att vi har hållit på olika sätt har hållit på med dem under 1900-talet. Försökt att frigöra oss ifrån dem och ibland hylla dem. Och den där processen kommer fortsätta. Det har att göra med hur den sociala strukturen, värderingarna i samhället ser ut.
Till sist då, nu har vi kläder på oss. Om vi hade stått här nakna och pratat under den här sändningen, hade vårt samtal varit annorlunda då? Vad tror du, Sofia?
Jag tror att i den här kontexten så hade det blivit obekvämt, men hade vi stått i en bastu så kanske det hade blivit lite gardenerat, lite mer förtroligt.
Håller du med?
Ja, jag kan bara hålla med. Vi hade väl antagligen fnissat lite generat mer också.
Säkert. Naknare så här blir i alla fall inte i det här programmet idag. Tack så mycket Jonas Engman, etnolog och intendent på Nordiska museet, och Sofia Larsson, journalist och modern etikettexpert. Vi har också hört sexolog Susanne Larsdotter, barnpsykolog Jenny Klevbom och konstprofessorn Jessica Sjöholm Skrubbe. Reporter idag, det var Ninos Chamoun. Nästa vecka tar vi steget från den somriga kroppen till den somriga själen. För hur får vi juli att bli den här härliga och avslappnade pausen som ger styrka, kraft och mod till ännu ett arbetsår? Allt om resorna, kärleken och livet med tjocka släkten blir det nästa vecka. Missa inte det. Stina Näslund producerar, Astrid Anka-Krona sköter tekniken och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Sedan 1925 har Sveriges Radio informerat, underhållit och bevakat en oändlig rad ämnen och olika möten. Här kommer några från arkivet.
Hur tror du de klarar sig hemma? Tror ni inte de vänder upp en på huset?
Nej då. Jag var bara från två barn. 5 kor, 1 kviga, 2 får och 1 gris.
Det är mycket då. De ska klara sig allihopa.
Ja då.
Just nu pågår invigningen av Volvos Torslanda fabrik som är Skandinaviens största och världens modernaste bilfabrik. Och det ska så småningom bli visning av den nya anläggningen. Den är så pass stor så att man måste transportera gästerna runt med tåg.
Jag har upplevt en fullständigt fantastisk händelseutveckling.
Jag är anställd på Stockholms stads fastighetskontor och har varit med och delat ut alla dessa potatislotter. Då kom jag på idén att även jag skulle ju ha en potatislott och skörda min potatis på.
Ja, vad gör man då i Richmond i den svenska sektionen en dag som den här? Man sitter möjligen under de jättelika ekarna och tittar ut över kronhjortarna och dovhjortarna, ut över Themsen och det mulligt härliga, typiskt engelska landskap som utbreder sig. Man har det ganska gott här även om värmen är ganska pressande. Även om barackerna är lite lytta tycker kanske pojkarna ibland. Även om maten inte är precis den som hustru eller mor hemma i köket åstadkommer.
Ständigt går med samma sysslor. Sopar och dammar och diskar och tvättar.
Svensk publik skulle aldrig finna sig i att ideligen se det målskott vi väntar. Som inte kan förekomma basketboll. Utbytt mot en liten frökenaktig hystning av bollen upp i vädret och så ner i en korg. Nej, för att rösta svenskar passar nog handbollen bäst som innebollsport.
Sveriges Radio 100 år. Varje fredag i P1 Radiofynd klockan 18.55. Eller i appen Sveriges Radio Play i Radiofynd. Av Tommy Johansson.
Sveriges Radio. Sedan 1925.
Nästa timme här i P1 ska vi få klassiken följt av Naturmorgon. Och i Naturmorgon så tar fältreporter Karin Gyllenklev oss in i snigelsexvärlden. För nu är det parningstider bland snäckor och sniglar. Men innan dess ska vi få nyheter. Klockan är 4.
I Israel har minst 8 personer dödats och fler än 100 skadats under nattens iranska robotattacker mot landet. De flesta skadades i städerna Bat Yam och Rehovot enligt landets ambulanstjänst. I staden Tamra i norra Israel som har arabisk befolkning dödades 5 personer och 5 skadades, det skriver Times of Israel. Idag besöker Frankrikes president Emmanuel Macron Grönland, ett besök som ses som ett motdrag mot president Trumps hot om att USA bör ta över Grönland. Macron var en av de första ledarna som på allvar sa emot Trump och det har man inte glömt på Grönland, det säger Trine Junker, journalist på tidningen Sermitsiak.
Det var en psykologisk effekt att säga att Frankrike som det första land liksom sa det här, det finner vi oss inte i.
Ja, röda mattan lär rullas ut i Nuuk idag när Macron tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen anländer för att bland annat träffa Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Det står i stark kontrast till hur USAs vicepresident J.D. Vance togs emot när han var på Grönland i våras. Då besökte han endast en amerikansk militärbas eftersom det hade planerats demonstrationer mot besöket. Macrons besök lär inte innebära så mycket konkret utan det handlar mest om att signalera till USA att Europa står enat i sitt stöd för Danmark och Grönland, säger Trine Junker.
Det är det signal det handlar om att sända till USA och till det Hvide Hus.
David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
Regeringens beslut att sluta stötta FN-organet UNRWA i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU i den frågan. Men biståndsminister Benjamin Dosa säger att han försvarar beslutet. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter över 4 i klockan och den närmaste timmen ska vi få naturmorgon. Men innan dess, klassiken.
Klassiken. Hedvig Weibullom, Tove Janssons roman Farlig midsommar från 1954.
På kvällen hade mumintrollets pappa skådespelat färdigt och läste upp det för de andra. Ingen avbröt honom och när han hade slutat blev det alldeles tyst.
Nej, 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 nej och åter nej.
Var det så dåligt?
Värre. Hör här. Jag är ej rädd för lejon jag. Jag slår ihjäl dem varje dag. Rysligt.
Jag vill absolut ha med ett lejon.
Han ska skriva hexameter. Hexameter, inte rimma.
Vad menar du hexameter?
Ja, så här. Tamtara tamtara ratara tamtam tamtara tamtam.
Menar du, rädsla jag aldrig har känt och ett lejon jag gladeligt nackar?
Det tar sig. Skriv nu om allt sammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel i gammal god stil ska alla vara släkt med varandra.
Teaterrottan Emma har det verkligen inte lätt. Hennes älskade teater har plötsligt blivit ett hem åt en muminfamilj med vänner som inte förstår någonting. I Tove Janssons femte kapitelbok om mumintrollen, Farlig midsommar, har en flodvåg översvämmat Mumindalen och alla vännerna hamnar utspridda på oväntade ställen. De numera världsberömda mumintrollen gör entré i litteraturen redan 1945 med boken Småtrollen och den stora översvämningen. Men de når den stora publiken först med Trollkarlens hatt 1948. En som har fördjupat sig i muminvärlden är litteraturkritiken Ulrika Milles som driver Milles och Marcus Muminpodd. Hon konstaterar att Tove Jansson skrev Farlig midsommar under en glad sommar 1953 men att boken väver in den bistra verkligheten i sagan.
Och då finns det till exempel en scen där teaterrottan Emma berättar om sin förolyckade make som fick järnridån i huvudet. Det var jädrigt tuffa villkor att vara Finland med Sovjet bakom ryggen. Och då tänker jag att det här handlar om också när snusmumriken som aldrig är särskilt fylld av starka känslor av vrede ändå är drabbad av hat mot parkvakternas förbud, mot allting som är förbjudet och som håller nere människor och förtrycker dem och faktiskt agerar för att få stopp på de här plakaten.
Och 2000-talets läsare hittar andra sorgliga och hemska paralleller till verkligheten. När världen går under i en flodvåg så är det en teater som räddar Muminfamiljen. Och samtidigt vet den vuxna läsaren att verklighetens teatrar inte är säkra tillflyktsplatser. Men Farlig midsommar är en saga med ett lyckligt slut.
Det är också en extremt stark existentiell upplevelse av undantagstillståndet. Alltså att vara flykting och sen hitta hem.
Ja, hitta hem, men till ett annat hem än det man lämnade och som en annan person än den som flöt iväg. Snusmumriken är en av de figurer som hinner förändras med eller mot sin vilja när han råkar bli ansvarig för 24 föräldralösa skogsungar.
För mig är det en sån fin skildring för att han är ju också... Han är ju liksom hjälplös. Han vet inte hur han ska ta hand om dem. Dels är han generad. Hoppas ingen tror att jag har fått 24 barn själv. Och sen också om de gråter och är hungriga. Och hur ska han ta hand om det här? Och vad ska han göra för att roa dem? Röka vill de inte, som han säger. Och det där är, det är någonting med att snusmumriken kommer fram. Han säger också, så här är väl när man är pappa också. Han önskar att de här vackra ormbunkarna inte var ormbunkar. Utan det var något rovland så han kunde ge dem mat.
Precis som en äkta midsommar bör utvecklar sig historien på ett oförutsebart sätt bara för att nå sin kulmen när Tove Jansson tar till det älskligaste av alla teatrala knep. Att låta sina rollfigurer börja spela teater i teatern. Och precis som i Shakespeares Hamlet finns här en godhjärtad ung man som går till attack mot det falska, mot det ohederliga. Det är Homsan som ser en ärkefiende i rekvisitaförrådet och hugger sitt svärd genom en kuliss.
Det är ju det Muminböckerna mycket handlar om, skräcken för det opolitliga både hos den som är liten och den som ska bevara ordningen, föräldragenerationen.
Homsans figur står för det verifierbara, tilltron till naturvetenskapen. Och Tove Jansson skildrar en klassisk konflikt för filosoferna. Vad är vårt tolkande och vad är den faktiska världen? Men trots den omskakande flodvågen i början av boken handlar Farlig midsommar om att uppleva stor, överväldigande lycka. Misan ger uttryck för det när hon har fått stå på scen för första gången.
Misan gick lite ifrån de andra för att lugna sitt klappande hjärta. De applåderade åt mig, viskade hon för sig själv. Åh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid, alltid att vara så här lycklig.
Tonen i Farlig midsommar skiljer sig lite från tidigare böcker. Som läsare blir man nästan yr av alla lustfyllda infall och tvära kast. Filifjonkan gråter för att hennes släktingar inte vill fira högtider med henne, men i ett slag förstår hon att hon kan festa med vem hon vill. Så enkelt det var att bara byta spår.
Man känner igen väldigt mycket, men det är som att magin har hittat sin form. Alltså, det är ju alltid i Muminvärlden en fråga om förvandling och förändring. Och världen behöver inte vara, vare sig relationer eller politik, så behöver världen inte vara som den är. Det är som att hon hela tiden matar vår längtan och samtidigt ger oss en hunger efter mer.
Och teaterrottan Emma har en helt central roll som regissör.
Och när hon till slut då förklarar och säger det här vackra, att en teater, där visar man människor hur de skulle kunna vara, hur de skulle kunna vara på ett helt annat sätt och hur de är. Och då säger Mumin-mamman, en uppfostringsanstalt. Och Emma bara, nej, blir helt trött. Och där undrar jag varför mamman, jag tycker att hon gör sig dummare än hon brukar vara eller än hon är. Och jag undrar vad det är hon invänder mot där.
Jag tror att hon invänder mot idén om att hennes Muminvärld inte redan omfattar alla goda möjligheter.
Det är sant, ja. Det är sant. För det som Emma säger är ju så himla vackert. Teater är det viktigaste i världen, för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar efter att vara, fast de inte törs. Och hur de är.
Och visst kan teater vara det viktigaste i världen. På något märkligt sätt är Tove Jansson närmast profetisk i Farlig midsommar. Bortom tidens gränser. Kanske särskilt när hon låter premiären av Muminfamiljens föreställning utvecklas till ett rent performance. För när den förlorade sonen återvänder till scenen glömmer alla att tala hexameter och föreställningen blir genast mycket bättre, tycker publiken, när de börjar förstå vad familjemedlemmarna säger till varandra där uppe på scenen.